Efesierbrevet 4 och 18. Fem och 18 måste det bli. Så ska det vara. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, skriver Paulus i Romarbrevet 8. Och eftersom människan upplever sig lagd under tomhetens välde, så längtar hon efter att bli full. Och frågan är ju bara nu vad det är man fyller tomrummet med. Det kan man göra med lite olika medel. Det finns destruktiva medel och det finns konstruktiva. Att längta efter Guds ande. Eller som det också heter i Bibeln, Guds fullhet. Vi bläddrar bakåt lite grann till 3 kapitlet. 16 versen. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotad i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Alltså detta med att lära känna Kristi kärlek är inte ens det slutstationen, utan det banar på något sätt väg för att hela Guds fullhet till sist ska uppfylla oss. Gud ska ju bli allt i allt. Och det här begreppet Guds fullhet, eller som det också står Kristi fullhet ibland, så det har sitt eget lilla brev, det begreppet. Och det är Kolosserbrevet. Ni kan bara roa er med, när ni kommer hem, att läsa igenom brevet och se hur många gånger det står om fullhet, eller om det står om allt och alla. Vi börjar i 1 kapitlet, verserna 18 och 19. Där heter om Kristus så här. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. All fullhet. Den här helgen handlar ju om tillbedjan. Och det är ju klart att ju mer vi ser av Guds fullhet, desto mer vaknar vår tillbedjan. Själva detta begreppet fullhet är så mycket rikare i grekiskan än det är i svenskan. Det är ett överflöd, det är en rikedom, det är en mångfald och en enhetlighet. Det är liv och kraft, det är ljus och vishet. Andra kapitlet, verserna 9 och 10. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet. Ja, vad betyder nu ordet? Betyder det bara ett känslorus? Förhoppningsvis utan baksmälla? Eller betyder det något mer? Ja, det måste ju betyda allt på något sätt. Första kapitlet i Kolosserbrevet igen, 15-17. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Jag sa igår att vi gör nästan regelbundet det misstaget att vi förminskar verkligheten till begripliga dimensioner. Och det gör vi ju naturligtvis alldeles speciellt när vi närmar oss Guds fullhet. Den måste ju redan i utgångsläget vara någonting mycket större än vad vi någonsin kan fatta. Och Kristi person som nu Fadern har beslutat att låta all fullhet bo i. Ja, visst. Vi minskar för säkerhets skull ner honom också. Vi gör honom till frälsare och inget annat. Här spränger Paulus alla ramar. Allting har tillkommit genom honom. Allting hålls samman i honom eller äger bestånd i honom. Utan honom är ingenting möjligt. Hela tillvaron vilar på honom och är beroende av hans påverkan varje sekund, varje minut, varje ögonblick. Och med risk för att återigen reducera verkligheten så ska jag bara lyfta fram en dimension i det här. Av Guds fullhet i Kristus. Matteus 5:44. Kanske för sammanhanget ska börja i 43 versen. Ni har hört att det blir sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er ska ni då ha lön för det. Gör inte tullindrivarna likadant. Ja, det här med att älska sina fiender, det är ju ingenting vi klarar själva. Men Gud utlovar all hjälp vi behöver om vi vill ha den. Och sen säger han så här att det är ju så här som Gud bemöter oss. Och så tar han ett exempel på just detta. Han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och vi kan ju fundera lite grann på hur det skulle se ut om solen bara gick upp över de goda. Lustig soluppgång, eller hur? För vi tänker ju så här att ja, det är ju inte Guds godhet som gör att solen går upp över allihopa. Utan det är ju det här med jordaxeln, ni vet. Det är ju en naturlag. Det är inte alls Guds godhet, utan det är en naturlag. Och så har vi minskat verkligheten. Från att vara en levande person som omfattar allt. Till att bli en liten axel som står på sned 23 grader emot ekliptikan. Det är väl fint. Då har vi genast gjort det hela mycket begripligare. Vi har det liksom i vår hand och kan stoppa den lilla kunskapen i fickan. Men, alltså tanken på Guds fullhet är alltså denna att det finns inga naturlagar. Utan allting är Kristus. Jag är vägen och sanningen och livet, säger Herren. Sanningen är inte ett knippe naturlagar, inte en samling filosofiska principer, inte en massa teorier och politiska ideologier. Sanningen är en person. Och den personen omfattar allt. Varje sanning ryms i honom. Vi kikar i Kolosserbrevet igen, ska du se. Andra kapitlet. Första versen. Jag vill att ni ska veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikeia och för alla som inte har träffat mig personligen. För att de ska styrkas i sina hjärtan, förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Det var första, andra och tredje versen i andra kapitlet, Kolosserbrevet. Jag kommer ihåg för många år sedan en förkunnare som då gav mig många impulser. Han läste de här verserna och så sa han det att om din bil går sönder så behöver du lite kunskap för hur du kanske ska byta tändstift eller justera förgasaren. Och den kunskapen finns i Kristus. Ja visst, precis så radikalt är det. Precis så radikalt är det. I honom finns kunskapens alla skatter gömda. Vad är det vi har hittat på då? När vi har skaffat oss fysikböcker och matematikböcker och lite andra såna här finurliga och knepiga grejer. Och vi har plockat ut något ur Kristus och sagt att detta är inte i Kristus. Utan detta är i fysikboken. Och så har vi sagt, här finns ett stycke kunskap som inte har med Kristus att göra. Men nästa gång som du slår i nationalencyklopedin eller tittar i fysikboken så kan du säga, det här är ju Kristus. Fantastiskt. Nu skulle du få för dig att läsa lite kvantfysik eller någonting sådär. Det är Kristus. Det är väl härligt. Inte en enda foton, inte en partikel kan äga bestånd utan honom. Och i det ögonblick vi inser det så börjar det ju bubbla av tillbedjan inom oss. Och det är för att slippa den tillbedjan som det fientliga köttet försöker att hala ut så mycket kunskap som möjligt ur Kristus och göra sig av med Kristus. Vi letar efter lagar, principer. Men Bibeln talar om att de finns egentligen inte. Utan att vi tycker oss urskilja naturlagar, det beror bara på att Kristus är trofast. Han är ordningens Gud. I den meningen att han är inte ombytlig, utan han är densamme igår, idag, så och i all evighet. Vi kikar hos Matteus igen i det 10:e kapitlet. Tjugoåttonde versen. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället för honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för en kopparslant. Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är värd, mer värd än aldrig så många sparvar. Det står inte bara räknade egentligen i grekiska utan numrerade står det. Det kan du tänka på nästa gång du kammar dig. Det finns alltså inte ett hårstrå på skallen på dig som inte Gud har ett nummer på. Det är Guds fullhet. Och det är ju alldeles fantastiskt. Han håller inte bara reda på dig. Utan han håller reda på dina hårstrån. Det finns inte en molekyl i din kropp som han inte vet om. Och som han inte har för sina ögon, så att säga. Jobs 39 kapitel. Vi ska inte läsa om strutsen igen, men vi ska läsa lite tidigare i samma kapitel. Det är ett härligt kapitel. Jobb 39. Från början, de första 7 verserna. Är det du som jagar upp rov åt lejoninnan och stillar de unga lejonens hunger när de trycker sig ned i sina kulor eller ligger på lur i snåret? Vem är det som skaffar mat åt korpen när hans unga ropar till Gud där de svävar omkring utan föda? Vet du tiden för stenjätterna att föda? Vakar du över när hindarna bör kalva? Räknar du månaderna som de ska gå dräktiga? Jag vet ju tiden för dem att föda. De böjer sig ned, de avbördar sig sina foster, hastigt gör de sig fria från födslovåndan. Deras ungar frodas och växer till på marken, så springer de sin väg och vänder ej tillbaka. Jaha, vem är det som skaffar mat åt lejonen? Ja, det gör ju lejonen själva, säger vi. De är ju rovdjur. Är det ju jag, säger Gud. Vem är det som räknar månaderna då stenjätter och hindar ska gå gravida eller dräktiga, heter det visst på djur? Ja, det gör ju hypofysen, säger vi. Och hypotalamus och hormonerna och hela balletten. Det är ju en väldig apparat. Nej då, det är jag som gör det, säger Gud. Va? Håller du reda på varenda kossa? Ja, det gör jag. Jag är vägen, sanningen och livet. Vi tror att det finns naturlagar. Och eftersom vi tror på naturlagar så tror vi också på slumpen. För det måste man göra för att få det hela att gå ihop. Slumpen finns inte den heller, säger Bibeln. Vi tittar för säkerhets skull i Ordspråksboken 16:33. Ordspråksboken 16:33. Lotten blir kastad i knät, men den faller alltid vart Herren vill. Fint. Men den Gud som fördöljer sig för det visa och kloka, han låter sexan komma upp i genomsnitt var sjätte gång för att vi ska tro på slumpen om vi hellre vill det. Verkligheten själv finns i Kristus. Hela Guds fullhet. Allt äger bestånd i honom. Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Kunskapens träd. Det handlar ju alltså om att plocka ut en bit ur verkligheten och säga att den är hela verkligheten. Livets träd är Kristus. Kunskapens träd är fysikboken, så att säga. Människans letande efter principer och lagar och system och tankebyggnader och bålverk som uppreser sig mot kunskapen om Gud. Du kanske ska sluta som fysiklärare. Nej, det behöver man inte göra. Man kan fortsätta gå till doktorn när man blir sjuk. Det är ingen fara med det. Det är bara det att man kan ju hålla i minnet att en halv sanning är bara en halv sanning. Och den är en halv lögn i det den förnekar, om den gör det. Vi går tillbaka igen då till Kolosserbrevet. Därför att det här med tillbedjan, det handlar så mycket om att just se Guds fullhet. Att se fullheten i Gud och i Kristus. Andra kapitlets 8:e vers. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Alltså när vi bara letar efter lagar och principer och system och filosofier och säger att detta är hela sanningen, då blir vi fångar i bedrägliga vishetsläror och mänskliga traditioner. Därför att det är en kunskap som inte bygger på Kristus. Det är en kunskap som i längden till sist får oss att förneka Kristus. Och det gäller nu inte bara kunskapen i fysik och eventuellt i biologi. Utan Paulus tar i det här kapitlet också upp den tragedin att de som visste mest om Bibeln var de som blev hans fiender. Det här antyds lite grann i slutet av kapitlet. Vi börjar läsa i 16:e versen. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker, eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma. Själva kroppen är Kristus. Alla de här principerna och naturlagarna och psykologiska samband och filosofiska principer och politiska ideologier och vad det är vi sitter och filar på. De har ju en likhet med originalet. Precis som skuggan har en likhet med kroppen. Man är inte helt ute och cyklar. Det är bara det att skuggan är ju ingenting. Den är ju bara ett stycke frånvaro av ljus. Kroppen, det är ju verkligheten, medan skuggan bara är en skenbild av verkligheten. Ni ser lite tankfulla ut, var det svårt det här? När alltså Guds egendomsfolk börjar att försöka hitta då olika andliga principer. Hur många steg får man gå på sabbaten? Vad kan man göra? Vad kan man inte göra? Vad är en mitzva och vad är inte en mitzva? Alltså en god gärning. Ja visst. Då kan man bli så fullärd i andliga principer att när han kommer som är verkligheten själv så dödar man honom. Och vi kan bli lika fullfjädrade i fysik eller biologi eller matematik eller vad som helst. Så att vi slutar se Kristus. Därför att vi har blivit fångar i tomma och bedrägliga vishetsläror. Och tomma är de därför att det är en kunskap som är avskild från Kristus. Som är verkligheten och i honom äger hela verkligheten bestånd. Men om det är en kunskap som talar om för mig, jag ska justera för gasen och jag justerar för gasen och bilen går. Ja, det spelar ingen roll. Erkänner den Kristus så har den del i fullheten. Erkänner den inte Kristus så har den del i tomheten. Och det är ju en intressant aspekt på vad som är sant och vad som inte är sant. Jag är vägen, sanningen och livet. Här står talat om kosmiska makter i 8:e versen. Och de där kosmiska makterna kommer tillbaka lite senare i 20:e versen också. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som låt bli, smaka inte, rör inte. Här har vi den lagiska människan. Man kan bli lagisk både när det gäller naturlagar och när det gäller morallagar eller vad som helst. Och lagiskheten är ju, handlar om en kunskap som man så att säga har på något sätt vaskat ut ur Kristus, men där Kristus inte längre finns med. Och den lagiska människan upphör att se Gud. Den kristna kyrkan i västerlandet upphörde att se Kristus i och med att vi blev så naturlagiska, så att säga. Vi fick såna väldiga kunskaper i allt möjligt. Och då upphörde vi att se att de kunskaperna är Kristus. Utan istället använde vi oss av dem för att förneka Kristus. Och då hamnar man i en fångenskap under de kosmiska makterna. Paulus tar upp det där lite grann i Galaterbrevet 4 också. Därför att där finns de med, de här kosmiska makterna. Och där knyter han dem alltså till lagiskheten i vad ska vi säga, det gamla förbundets mening. Eller i fariseisk mening, eller vad vi ska kalla det. Vi läser från början 4 kapitel Galaterbrevet. Jag menar så här. Så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna, men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och han ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Förut när ni ännu inte kände Gud var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller rättare när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar igen? Ni håller ju så noga räkning på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har slitit förgäves för er. Här håller man alltså på att gå in i ett slaveri igen under andliga principer och andliga lagar. Och vi är ju outtröttliga med våra andliga principer, eller hur? Även om vi har genomskådat delvis lite grann det här med lagiskhet i moralisk mening, så är vi ju genast på jakt efter 20 principer för bra bönesvar. Åh, det är härligt. Det måste ju vara alla tajers. Att bedja effektivt. Lagiskhet. Det finns inga sådana principer. Det finns Kristus. Så vi hittar ständigt på nya områden där vi kan tillämpa det här med kunskapens träd. Och den kunskapen förblindar oss. Inte därför att den är fel, utan därför att den är en halvsanning som vi upphöjer till en hel sanning. Den kan ha rätt i allt utom detta, att den förnekar Kristus och får oss att förneka Kristus. Skriv en doktorsavhandling i något medicinskt ämne och sluta denna doktorsavhandling med: är det inte fantastiskt som Gud har gjort, utropstecken? Jag lovar, du kommer att få underkänt. Även om det är en epokgörande upptäckt i Nobelprisklass mellan avhandlingens pärmar. Slutar du med en enda rad av tillbedjan så åker ut. Hela disputationen kommer bara handla om den enda rad, jag försäkrar dig. Och några forskningsanslag kommer du aldrig att få i hela ditt liv. Du kan lika gärna stänga butiken för gott. Johannes 5 kapitel ska vi sluta med. 39 versen. Vi kommer in mitt i ett gräl mellan Jesus och en del av hans antagonister, de frommaste. Och till dem säger Jesus så här, Johannes 5:39: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära vill jag inte ha, men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda guden? Här har du två former av kunskapssökan. Du kan studera naturen, du kan studera människan, du kan studera livet, du kan studera allting. Och liksom ha det som ett öppet sinne, att Kristus är fullheten av allt. Men du kan också studera allt detta och från början tänka bort Kristus. Det gäller bara att hitta tekniker, det gäller att hitta lagar, det gäller att hitta samband. Det gäller att liksom förstå hur maskineriet fungerar. Är tillvaron en maskin eller är den en person? Är församlingen en maskin eller är den en person? Jag är vägen och sanningen och livet. Vi började med detta med Guds fullhet. Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och tro för allt i världen inte att vi har uttömt denna fullhet med det vi nu har sagt. Vi har bara provsmakat den. En liten skärva har vi tittat på. Inte mer. Men Kristus finns i allt. Han råder över allt. Allt äger sitt bestånd i honom. Allt finns i Kristus, kanske vi snarare ska säga, att Kristus finns i allt. Vi ska inte hemfalla åt någon panteism. Och när vi börjar ana väldigheten hos Kristus, när vår tanke börjar att svindla lite grann, inte förfalla till svindlerier, utan när det börjar och liksom flimra lite för ögonen på oss, då har vi kommit till den punkten där vi är beredda till tillbedjan. Och det är en olycka att vi har klarat så bra att minska ner Jesus till någorlunda begripliga proportioner. Han är i våra ögon ofta inte mer än den som fick rycka in och rädda oss när det gick lite snett. Han är allt. Han är allt. Och han ska bli allt i alla. Till och med huvudhåren är numrerade. Herre, långt mycket större, långt mångfaldigare är din inverkan på våra liv än vi förstår. Här i våra kroppar nu när vi är här, tänk vad mycket det händer. Massor av kemiska processer med krångliga namn. De är alla skapade av dig. Och det är inte bara ett maskineri som du har satt igång en gång i världen. Och sen sitter på avstånd och tittar på. Du sköter allt sammans. Herre, vi tycker vi har köpt en bra bil om den håller i 10 år. Våra kroppar håller i 70-80 år. Och ändå sköter vi dem så illa som vi gör. Det är fantastiskt. Vad mycket komplexare och ändå mycket finare det är det du har gjort än vad vi någonsin kan göra. Nu börjar vi förblindade av vårt högmod att pilla på cellernas program, lite genteknik. Vi vill ju så gärna likna dig, Herre. Kunna sköta allt sammans, kunna förstå det och därmed förneka dig. Vi ber att du hjälper oss att förvalta det mått av kunskap vi har så att inte kunskapen förnekar dig. Utan så att all kunskap och all färdighet som finns i våra liv upphöjer dig. Skapar tillbedjan. Till allt i våra liv som vi fått att förvalta vittnar om dig. Du store och underbara Gud, väldig i råd, vishet och kraft. Herre, låt oss få upptäcka de dimensioner av tillbedjan som all vår kunskap och all vår skicklighet har förblindat oss för. Gör oss ödmjuka nog, Herre, att tillbe dig. Amen.